And now, good morning to you all.
Och nu önskar jag er alla en god morgon.
I do trust you had a very good night's sleep.
Jag hoppas verkligen att ni har sovit gott.
And that you won't find it necessary to complete your sleep in this session.
Och att det inte blir nödvändigt för er att fortsätta sova under den här samlingen.
We have been singing very appropriately.
De här sångerna som vi har sjungit är verkligen lämpliga.
And asking the Lord to order our steps in his word.
Där vi har bett Herren att han verkligen ska se till att vi anpassar våra steg efter hans ord.
So let us turn to the word of God in our actual Bibles.
Därför ska vi nu också vända oss till Guds ord, Bibeln.
And read the beginning of chapter 8.
Och läsa början av kapitel 8.
In the book of the Revelation.
I Uppenbarelseboken.
And there we shall read Revelation 8 and verses 1 to 6.
Och vi läser i Uppenbarelseboken kapitel 8, vers 1 till och med 6. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen omkring en halv timme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och åt honom gavs mycket rökelse som man skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängens hand upp inför Gud. Ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden. Och det åskade, dundrade och blixtrade, och jorden skälvde. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.
One preliminary remark.
Först och främst, innan vi börjar, så vill jag nämna något.
It is an enormous help to our understanding of the book of the Revelation.
När man vill förstå Uppenbarelseboken så är det en fantastisk hjälp.
If we can recall the details of the tabernacle which Moses made in the wilderness.
Om vi kan påminna oss om de här olika detaljerna som har med tabernaklet att göra, det som Moses gjorde i öknen.
For the structure of the book of the Revelation.
För den struktur som vi hittar i Uppenbarelseboken.
Follows the structure of the tabernacle that Moses made in the wilderness.
Följer samma struktur som tabernaklet hade, som Moses gjorde i öknen.
The main building in that tabernacle.
Huvudbyggnaden i detta tabernakel.
Was divided into two parts.
Delades upp i två delar.
By a veil, a curtain that hung in the middle.
Genom ett förhänge, en gardin som hängde i mitten.
Behind that curtain.
Bakom detta förhänge.
Was the throne of God.
Fanns Guds tron.
Where God deigned to presence himself over the cherubim.
Där Gud fanns och där han, där Gud var närvarande och där han gav sig till känna tillsammans med keruberna.
That was the symbolic throne of God.
Det här var Guds symboliska tron.
Outside the veil.
Utanför förhänget.
Stood a little altar.
Stod det ett litet altare.
Made of wood but overlaid with gold.
Som var gjort av trä men överdraget med guld.
This was different from the big altar that stood outside the building completely.
Det var totalt annorlunda än det stora bord som stod utanför byggnaden.
On that big altar outside.
På det här stora bordet som stod utanför.
There were offered the offerings of animals.
Offrade man djuroffer.
Some to atone for sin. Some in order to atone.
En del av dem skulle täcka synden. De var alltså för syndens skull.
And some in order to express Israel's devotion to God.
Och en del av dessa offer skulle bara uttrycka Israels hängivenhet till Gud.
But the little altar inside the tabernacle.
Men det lilla bordet inuti tabernaklet.
was overlaid with gold.
Var överdraget med guld.
And therefore called the golden altar.
Och kallades därför för det gyllene altaret.
Among its functions was this.
Bland detta bords funktioner fanns följande.
That at the daily time of prayer,
att vid den dagliga bönetiden,
a priest would approach that altar.
Så var det så att en präst närmade sig detta altare.
And offer incense upon it.
Och offrade rökelse på det.
That in symbol the prayers of Israel.
Som symboliserade Israels böner.
Should ascend before God.
Och de skulle stiga upp inför Gud.
Wrapped in the fragrance of the incense.
Och de var omslutna av den här rökelsens goda doft.
Now as I say, that little altar stood outside the curtain.
Som jag redan sagt så stod det här lilla altaret utanför förhänget.
But immediately facing the throne of God that lay on the other side of the curtain.
Men ändå stod det mitt emot Guds tron som var på andra sidan förhänget.
So that when a priest stood at that altar to pray.
Så när en präst stod vid det här lilla altaret och bad.
He was directly addressing the Almighty God whose presence was upon that throne. Inside the veil.
Så vände han sig direkt till den allsmäktige guden som med sin närvaro fanns på tronen innanför förhänget.
And in the passage we have read,
och i det här bibelavsnittet som vi just läst,
we see the symbolism being enacted.
Så ser vi hur den här symboliken får sin förklaring och utförs.
There was given to an angel much incense.
En utav änglarna fick mycket rökelse.
That he should offer it with the prayers of the saints.
Så man skulle offra tillsammans med de heligas böner.
Upon the golden altar.
På det här gyllene guldaltaret.
Which stood before the Lord.
Som stod framför inför Herren.
That then is the explanation of the symbolism.
Då är alltså det här förklaringen för symboliken.
That is used here at the beginning of chapter 8.
Vi ser förklaringen alldeles i början av kapitel 8 här.
And now to the main topic of our study this morning.
Och nu ska vi gå till huvudämnet i vårt studium denna morgon.
Our topic is the problem of evil.
Vårt ämne idag är det ondas problem.
Simply explain the problem of evil is this.
En enkel förklaring för ondskans problematik är det här.
Why?
Varför?
If there is a God in heaven.
Om det nu finns en Gud i himlen.
And he cares for justice.
Och han bryr sig om rättfärdighet.
Then why doesn't he stop all the evil? That is in the world.
Varför ser han då inte till att det blir ett slut på allt det onda som finns i världen?
We used to get asked that question very frequently.
Den här frågan har ställt oss så ofta.
During the Second World War.
Under andra världskriget.
People would say to us.
Då brukade folk säga till oss.
You believe there's a God in heaven?
Tror du verkligen att det finns en Gud i himlen?
Yes, of course we do.
Ja, visst, det gör vi.
And isn't he supposed to care for justice?
Är det inte så då att han bryr sig om rättfärdighet?
Yes, he does care.
Jo, vad sa du? Rättvisa. Jo, men visst är han en rättvis gud. Han bryr sig om att det blir rättvist.
Then why doesn't he stop Hitler?
Varför ser han då inte till att det blir slut med Hitler?
That is a real problem, is it not?
Visst är detta ett stort problem.
We can't just envelop ourselves inside a little Christian cocoon.
Vi kan inte bara låta oss svepas in i en liten kristen kokon.
We're happy and going to heaven.
Ja, vi är lyckliga och vi är på väg till himlen.
Bother the world and all its suffering.
Vi struntar i världen med all dess lidande.
The God we profess to believe in.
Den Gud som vi bekänner att vi tror på.
Is the God of the universe.
Är universums Gud.
Creator of all mankind.
Som har skapat hela mänskligheten.
How shall we answer this problem of evil?
Vad har vi då för svar på denna ondskans problematik?
And you'll see how this very book of the Revelation.
Och nu kan vi se hur just den här boken, Uppenbarelseboken,
is aware of the problem.
Är medveten om det här problemet.
Yesterday we were considering the throne of God.
Igår så tänkte vi speciellt på Guds tron.
And what a marvelous gospel message that is.
Och vilket otroligt underbart evangeliumsbudskap är inte detta.
It's worth preaching with all our might and main into the world.
Det är verkligen värt att vi predikar om det med all vår kraft och allt vad vi har ut i denna världen.
In spite of what the atheists say.
Trots allt vad ateisterna säger.
There is a throne in heaven.
Så finns det en tron i himlen.
And it is the throne of Almighty God, the Creator.
Och det är den allsmäktige skaparens tron, Guds tron.
Ah, but look how this next section begins.
Men lägg nu märke till hur den här nästa delen börjar.
Well, scripture is aware of the problem.
Bibeln är medveten om problemet.
If you believe there is a throne in heaven.
Om du verkligen tror att det finns en tron i himlen.
And that throne has almighty power.
Och att den tronen har allsmäktig makt.
And is supposed to be concerned with justice.
Och dessutom bryr sig om rättvisa.
Why doesn't that throne intervene in our world?
Varför tar inte då denna tron i tur med allt hemskt som händer i världen?
And put down evil.
Och se till att det blir slut på det onda.
You try preaching that God is love to the Jews that are about to be gassed in Hitler's chambers.
Försök predika att Gud är en kärlekens Gud till de judar som just skulle gasas ihjäl i Hitlers koncentrationsläger.
They might want to ask you, why doesn't your God stop Hitler?
Då kanske de skulle ha velat fråga dig, varför ser inte din Gud till att få slut på Hitler?
This is then the problem of evil.
Detta är ondskans problematik.
Let us notice the high drama in which the problem is presented.
Låt oss nu lägga märke till med vilken dramatik det här problemet presenteras i Bibeln.
There have been great outbursts of praise in chapters 4, 5, 6 and 7.
I kapitel 4, 5, 6 och 7 har vi sett hur stora skaror har brustit ut i lovsång till Gud.
But now when he opened the seventh seal.
Men nu när han öppnade sjunde sigillet.
John tells us that there followed a silence in heaven about the space of half an hour.
Så berättar Johannes för oss att nu följde en halvtimme av tystnad i himlen.
Now I'm not aware whether here in Sweden you have a memorial to the dead in the two world wars.
Jag vet inte om ni här i Sverige har såna här tysta minuter, tysta tider när ni tänker på alla de som dog i de två världskrigen. Det har vi inte, we don't.
But in my school when I was a boy.
Men när jag var pojke och gick i skolan.
We observed the 2 minute silence on November the 11th.
Så hade vi den 11 november varje år 2 minuter av tystnad.
And so did all the nation.
Och så var det i de flesta länder.
All the traffic stopped.
Hela nationen, all trafik stannade.
All work stopped.
Allt arbete stannade.
And for 2 minutes there was silence.
Och under 2 minuter så var det helt stilla.
Now 2 minutes is a very small time.
2 minuter är ingen lång tid.
But I can remember how it felt to me.
Men jag kommer ihåg hur jag brukade känna
in
mig.
School.
I skolan.
Seemed a minor eternity.
Det kändes som en kortare evighet.
Just you imagine being in heaven.
Tänk dig bara då om du är i himlen.
You better start imagining it now because one day you may be.
Ja, det är lika bra att du börjar föreställa dig det nu, för en vacker dag så är du nog där.
Thousands and thousands and 10,000 times 10,000s.
Tusentals och tusentals och tiotusentals och tiotusen gånger tiotusentals.
All capable musicians and choristers.
Alla otroligt duktiga musiker och sångare.
A complete silence.
Och total tystnad.
I know what you'd be thinking.
Jag vet vad ni tänker.
When is this going to end?
När ska det ta slut? Är det inte över snart?
Is it half gone yet?
Har halva tiden gått än?
Why doesn't somebody say something?
Varför säger inte någon något?
Silence.
Tystnad.
I wonder what will break the silence.
Jag undrar vad som kommer att bryta den här tystnaden.
And at last.
Och äntligen.
The silence is broken.
Nu har tystnaden brutits.
By what?
Genom vad?
By the prayers of the saints.
Genom de heligas böner.
As under the divine direction.
Som om de stod under gudomlig ledning.
Much incense was given to an angel.
Mycket rökelse gavs till en ängel.
That he should add it to the prayers of the saints.
För att han skulle lägga till denna rökelse till de heligas böner.
And offer it on the golden altar before God.
Och offra det på det guldaltaret inför Gud.
Prayers that had been stored up.
Böner som hade lagrats
for years under upon years.
År efter år.
Now enveloped in the worthiness of Christ.
Och nu insvepta i Kristi värdighet.
And God proceeds to answer their prayers.
Och Gud går nu fram för att svara på dessa böner.
Notice what happens next.
Och lägg märke till vad som sker sedan.
The angel takes that censer that he had with burning incense.
Ängel tar den här rökelsen med brinnande rökelse.
Filled with the prayers of saints.
Fylld med de heligas böner.
Empties it out upon the earth.
Och han tömmer det ut över jorden.
And there begins a series of divine judgments.
Och då startar en serie av gudomliga domar, domslut.
The judgments that fill these next chapters then.
Och sen fyller de här domarna de följande kapitlen.
Come as a result.
Och de kommer som ett resultat av
the prayers of God's people.
Guds folks böner.
All down the ages.
Genom alla århundraden.
So let us now turn to this problem of evil.
Så nu ska vi vända oss och ta itu med det här problemet, ondskans problem.
As it is expressed in the Psalms.
Som det uttrycks i Psaltaren.
And begin by reading in Psalm 64.
Och vi börjar,
Psalm 94.
Och vi börjar med att läsa i Psalm 94.
Psalm
94.
We shall read verses 1 to 7.
Vers 1 till och med 7. Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. De säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. 1-7.
1-7, yes. Now we must be careful to understand clearly what the psalmist is praying.
Vi måste verkligen förstå att försöka att klart och tydligt förstå vad det är som psalmisten ber.
He is not praying for revenge.
Han ber alltså inte om revenge, det betyder ju hämnd. Ja.
He is praying for vengeance.
Vad är då skillnaden mellan vengeance och vedergällning? Är det någon skillnad med Mm-hmm. Okej. There's a very subtle difference between these two words in Sweden. In Swedish, very, very hard to understand the difference.
That is right.
Så de ber alltså inte om hämnd utan om vedergällning, om betalning för det onda.
Yes, the difference between these two concepts is very difficult in many languages.
Skillnaden mellan dessa två koncept är väldigt svår i många, på många språk.
But it is an exceedingly important difference.
Men det är en otroligt viktig skillnad.
Revenge.
Därför att vedergällning
is when you punch me on the nose.
När du hämnd är när du straffar mig på näsan.
Yeah, and I get my revenge and punch you back.
Och jag tar knytnäven och straffar dig tillbaka.
That's revenge.
Det är hämnd.
Avenging is a different thing.
Men att är det det? Alla de här tre orden betyder alltså.
Vengeance is a different thing. Mm. Yes.
Att vedergälla är något annat.
When I punch you on the nose.
När jag slår dig på näsan.
You don't punch me back.
Så slår du inte mig tillbaka.
You go to the law courts.
Utan du går till domaren, till domstolen.
And you say there's this wild Englishman.
Och du säger det finns en alldeles vild engelsman.
And he's punched me on the nose.
Och han har slagit till mig på näsan.
Look at my poor nose.
Titta på min stackars näsa.
Surely you as judge will do something about this.
Visst kommer ni som är domare att göra någonting åt det här problemet.
And see that justice is done.
Och se till att rättvisa verkligen utförs.
That's vengeance.
Det är vedergällning.
The New Testament tells us as Christians.
Nya testamentet säger berättar för oss som är kristna.
We are not to avenge ourselves.
Att vi inte ska hämnas oss själva.
Does that mean we should take the view that all sin against us doesn't matter?
Innebär det att vi ska ta den här ståndpunkten att det inte spelar någon roll att människor syndar mot oss?
No, indeed not.
Nej, det gör det inte.
The reason why we are not to avenge ourselves.
Orsaken till varför vi inte ska hämnas.
Is because vengeance belongs to God.
Är därför att hämnden är Guds, vedergällningen är Guds.
And we are to leave it in God's hand.
Och vi måste lämna vedergällningen i Guds händer.
And God who cares for justice.
Gud är en rättvis Gud.
Will eventually intervene.
Han kommer till slut att gripa in.
And see that justice is done.
Och se till att rättvisa och rättfärdighet utfärdas.
We have a shining example in our blessed Lord Jesus Christ.
Vi har ett lysande exempel på detta hos vår välsignade Herre Jesus Kristus.
When he was crucified.
När han korsfästes.
And the soldiers were hammering the nails through his hands and feet.
Och soldaterna spikade spikarna genom hans händer och fötter.
He prayed to God to forgive them.
Så bad han att Gud skulle förlåta dem.
Because they didn't know what they were doing.
Därför att de inte visste vad de gjorde.
How could they? They were only Roman soldiers doing their duty.
Hur kunde de veta vad de gjorde? De var ju bara romerska soldater som utförde sin plikt.
They did not realize that the hands they were hammering were the hands of God incarnate.
Och inte insåg de att de händer som de körde spikarna igenom var den förkroppsligade Gudens händer.
Prayed that God would forgive them because they didn't know what they were doing.
Han bad att Gud skulle förlåta dem därför att de inte visste vad de gjorde.
But Peter tells us.
Men Petrus berättar för oss.
That as Christ faced Calvary.
Att när Kristus stod inför Golgata.
He committed himself to the God who judges justly.
Så överlät han sig själv åt den Gud som dömer rättvist och rättfärdigt.
Confident that one day God would deal with this situation.
Och han förtröstade på att en vacker dag så skulle Gud ta itu med den här situationen.
And this much he told the women of Jerusalem.
Och så här mycket berättade han för kvinnorna från Jerusalem.
As Christ was being led to Calvary.
När Kristus fördes till Golgata.
His back lacerated with the scourge.
Och han hade de här slagen på ryggen.
And his head crowned with thorns.
Och han hade den här törnekronan på huvudet.
The dear women of Jerusalem came.
Så var det så att de här kära kvinnorna från Jerusalem kom.
With their great compassion.
Och de hade stor barmhärtighet, de hade mycket medlidande med honom.
To comfort this poor young man.
För att trösta denna stackars unge man.
And he turned to them.
Och han vände sig till dem.
Said, "Don't you weep for me."
Och sa, gråt inte för mig.
It's not I that's got the wrong end of the stick.
Det är inte jag som har den felaktiga änden på käppen.
But you,
utan ni.
Weep for yourselves, my dears.
Gråt för er egen skull, mina kära kvinnor.
And for your children.
Och för era barns skull.
For the time is coming when you will call on the rocks to cover you.
För den tiden kommer när ni kommer ropa till klipporna, göm oss, skyl oss.
For if this perpetration of injustice,
för om denna orättfärdighetens gärning,
has been done in this city Jerusalem,
har utförts i Jerusalems stad,
where there is a temple of God,
där Guds tempel finns,
and a stable government,
och en stabil regim,
and yet both government and temple have conspired to commit this vast iniquity.
Och ändå har detta tempel och denna regim sammansvurit sig att utfärda denna fruktansvärda ogärning.
What do you suppose is going to happen?
Vad tror ni då kommer att hända?
When sin has made the world a dreary desert.
När synden har förvandlat jorden till en torr öken.
Start weeping for yourself.
Börja gråta för er egen skull istället.
That is Christ's attitude.
Det var den inställning som Kristus hade.
Prayed for his enemies.
Han bad för sina fiender.
Died for them that they might be saved.
Han dog för deras skull för att de skulle bli frälsta.
But far from giving the unconverted the notion that sin doesn't really matter,
men,
God is so loving you can do what you like.
Men aldrig någonsin gav han det obomvända den här känslan av att synden spelar ingen roll och att Gud bara blundar för allting som händer.
Christ on his way to Calvary.
Kristus på sin väg till Golgata.
Preached the coming judgment.
Predikade Guds kommande dom.
This then is the issue.
Det är alltså det här ämnet.
We don't take revenge ourselves.
Det handlar om vi hämnas inte eller vedergäller oss själva.
We don't try to avenge ourselves.
Vi söker inte själva vedergällning.
Like Christ we commit ourselves to him who judges righteously.
Precis som Kristus så överlåter vi oss honom som dömer rättvist.
Who says vengeance is mine.
Som säger,
I will repay.
Vedergällningen är min. Jag kommer att betala tillbaka.
Here then the heartthrob of this psalmist in Psalm 94.
Och vi hör själva hjärtslagen hos psalmisten i Psalm 94.
Can we forget our own selves for a moment and empathize with him?
Låt oss försöka glömma oss själva under ett ögonblick och verkligen känna med honom.
O Lord, thou to whom vengeance belongeth, how long, O Lord?
Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Hur lång tid ska det ta, Gud?
I wonder how many Jews went to the gas chambers under Hitler.
Jag undrar hur många judar som gick till gaskammaren under Hitlers regim.
Repeating this psalm.
Upprepade den här psalmen.
O thou to whom vengeance belongeth.
O du hämndens Gud, du vedergällningens Gud.
Why don't you intervene?
Varför griper du inte in?
The psalm has an answer to it.
Psalmen ger oss inte svaret på detta.
Let's turn to Psalm 96.
Låt oss vända oss till Psalm 96.
Psalm 96.
Psalm 96, vers
4 to the end of the psalm.
4 till och med slutet av kapitlet. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar. Men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren i folkens släkte, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må haven brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla ska alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.
Here then lies the answer.
Här hittar vi svaret.
And you'll notice verse 13.
Och lägg märke till vers 13.
The answer to be found in the coming of the Lord.
Svaret hittar vi när Herren kommer tillbaka.
Before the Lord, for he cometh to judge the earth.
För han kommer för att döma jorden.
He shall judge the world with righteousness and the peoples with his truth.
Han ska döma världen med rättfärdighet och folket med sin sanning, med sin trofasthet.
You will find this verse repeated by Paul the apostle.
Aposteln Paulus upprepar den här versen.
When he was talking to the philosophers in Athens.
När han talade med filosoferna i Aten.
As part of his gospel message.
Som en del av sitt evangeliumsbudskap.
He pointed out to the learned philosophers.
Så påpekade han för dessa lärda filosofer.
The glorious gospel.
Det ärorika, det underbara evangeliet.
That there's going to be a judgment.
Att det kommer en dom.
He shall judge, that is, God shall judge the world in righteousness, says Paul.
Gud ska döma världen i rättfärdighet med rättvisa.
Quoting this verse from the Psalm.
Och då citerar han den här versen från Psalmen.
And adding the details, he shall judge the world in righteousness by that man whom he hath appointed.
Och så lägger han till detaljerna att han kommer att döma den här världen med rättvisa genom den man som han har utvalt.
Whereof he hath given assurance to all men.
Och han ger den här tillförsikten till alla människor.
In that he hath raised him from the dead.
Han ger oss visshet om att han kommer göra detta genom att han har uppväckt honom från de döda.
Shout hallelujah if you can.
Ropa halleluja om ni kan.
Would you want the evil in this world to go on forever?
Skulle ni vilja att det onda i denna världen fick fortsätta i all evighet?
The atheist has no gospel.
Ateisterna har inget glatt budskap.
We have a gospel.
Vi har ett evangelium. Vi har ett glatt budskap.
There is a God.
Det finns en Gud.
He cares for justice.
Han bryr sig om rättvisa.
And he is coming.
Och han kommer.
To judge the world in righteousness.
För att döma världen med rättvisa.
And given the world substantial affirmation that there's going to be a judgment.
Och han ger världen ett väldigt klart och tydligt bevis på att det kommer att bli en dom.
By raising Jesus Christ
genom
from the dead.
Genom att uppväcka Jesus Kristus från de döda.
You say, what's that got to do with the problem?
Och du säger, vad har det med själva problemet att göra?
Well, everything.
Det har allt att göra med problemet.
The world crucified God's son.
Världen korsfäste Guds son.
And put him in the grave.
Och la honom i graven.
Was that the end of everything?
Var det slutet på allt?
No, God stepped in. And raised him.
Nej, Gud klev in och uppväckte honom.
From the dead.
Från de döda.
He shall come again.
Och han kommer tillbaka.
And God will judge the world in righteousness by that man he has appointed.
Kommer att döma världen med rättfärdighet och rättvisa genom den man som han har utvalt.
But now there comes another little problem.
Men nu uppstår det ett annat litet problem.
When I was a student,
när jag var student,
I tried desperately to learn a little Hebrew.
Så försökte jag förtvivlat att lära mig lite hebreiska.
And in the same class as myself,
och i samma klass som jag gick i,
there was a Jew.
Fanns en jude.
His name was John Rayner.
Han hette John Rayner.
He is now an eminent rabbi in London.
Och han är nu en framstående rabbi i London.
His parents had been killed by Hitler.
Hans föräldrar hade mördats av Hitler.
And John Rayner came to me one morning and he said,
morgon så kom John Rayner till mig och sa,
David, your Jesus is not the Messiah.
David, din Jesus är inte Messias.
I said, how is that, John?
Jag sa, varför då, John?
He said, because the Old Testament tells us.
Han sa, i Gamla testamentet står det
that when the Messiah comes,
att när Messias kommer,
he will put down all evil.
Så kommer han att göra slut på allt det onda.
And your Jesus hasn't done it.
Och det har din Jesus inte gjort.
And then he added.
Och så la han till.
And it's no good you Christians.
Och det är inte ni kristna, det är inte något bra att ni
say, well, but he did set up a spiritual kingdom.
Det säger, ja men han har i alla fall rest upp ett andligt kungadöme.
But that's only an excuse that you Christians have thought up.
För det är bara en ursäkt som ni kristna har hittat på.
To cover the fact.
För att ni ska täcka detta faktum.
That your Jesus did not do what the Old Testament
att
said he would.
Er Jesus faktiskt inte gjorde det som står i Gamla testamentet att Messias skulle göra.
Put down all evil.
Nämligen få slut på allt det onda.
So what could an innocent Christian like me say?
Så vad kunde då en oskyldig och en kristen som jag säga?
Nobody had ever pointed this out to me before.
Det var aldrig någon som hade berättat det här för mig förut.
I wish I had known then.
Jag visste att jag då hade vetat.
What I know now.
Det som jag vet nu.
But a verse in the Old Testament that is very relevant to the topic.
Det finns en vers i Gamla testamentet som verkligen passar in på det här ämnet.
Is to be found in Psalm 110.
Och den hittar vi i psalm 110.
And it is verse 1.
Nämligen vers 1. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.
This verse.
Den här versen
is the verse from the Old Testament.
Är just den vers från Gamla testamentet.
That is most quoted in the New Testament.
Har citerats allra flest gånger i Nya testamentet.
You'll find it all over the place.
Du hittar den här versen överallt i Nya testamentet.
Do get to know Psalm 110 verse 1.
Lär dig Psalm 110 vers 1 utan till.
So much so that if somebody finds you talking in your sleep one day.
Så att någon hittar dig när du talar i sömnen en vacker dag eller natt.
And they listen carefully.
Och de lyssnar noga vad du säger.
They'll find it is verse 1 of Psalm 110.
Så upptäcker de att du citerar Psalm 110 vers 1.
It points to nearly every basic doctrine in the New Testament.
Den här versen har med nästan varenda grundläggande doktrin, lära i Nya testamentet att göra.
And I can't resist temptation.
Och jag kan inte stå emot den här frestelsen.
For preachers are subject to temptation like any other Christian.
För även predikanter har att göra med frestelser precis som alla andra kristna.
And since we've got to Psalm 110,
och eftersom vi nu har kommit till Psalm 110, vers 1.
I'm going to break off from our main topic.
Så ska jag bryta mig loss från det huvudtemat.
And think about the many places in the New Testament where this verse is quoted.
Och tänka på alla de här ställen i Nya testamentet där den här versen citeras.
But you will see it is relevant, immediately relevant to our question.
Men för mig är också den här versen relevant till, när det gäller vår frågeställning.
Did you notice the little word until?
Har ni lagt märke till det lilla ordet tills?
The Lord said unto my Lord.
Herren sa till min herre.
Sit thou at my right hand.
Sätt dig på min högra sida.
Until.
Till dess.
Till I make thine enemies the footstool of thy feet.
Till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.
So here was the Old Testament saying.
Så här säger Gamla testamentet.
That between the ascension of the Lord Jesus to sit at the right hand of God.
Att mellan det att Herren Jesus for upp till himlen för att sitta på Gud Faderns högra sida.
There was going to be an interval.
Så skulle det finnas en intervall, en tidsrymd.
Between his ascension and his coming to defeat his enemies.
Genom hans, mellan hans himlafärd och tills han kom tillbaka för att besegra sina fiender.
And when we return to it,
och när vi återvänder till det,
we shall see how our Lord expounded this period, the until period between his ascension and his second coming.
Så kommer vi att lägga märke till och få se hur Herren tillbringade, vad han gjorde under den här tiden mellan det att han for upp till himlen och tills dess han kommer tillbaka för att döma jorden.
He talked, for instance.
Han undervisade till exempel
of the kingdom of God.
Förlåt, jag översatte förut. Hur han själv utlade den här tiden som skulle vara däremellan i Nya testamentet. Han undervisade om Guds rike.
Which was like a farmer who sowed good seed in his field.
Att det var som en bonde som gick ut och sådde god säd på sina fält.
But while he slept, his enemy came.
Men medan han sov så kom hans fiender.
And sowed tares amidst the wheat.
Och de sådde ogräs mitt ibland vetet.
But when they both began to grow.
Och så började de växa tillsammans de här två sorterna.
Then you could see that there were tares as well as wheat.
Och då kunde man se att det fanns både ogräs och vete.
And the farmer's servants came to him.
Och bondens tjänare kom till honom.
And said, "Would is it your wish, sir, that we root up the tares?"
Är det inte bäst, sa de, att vi drar upp det här ogräset med rötterna?
And the farmer said no.
Och bonden sa nej.
Let both grow together.
Låt dem båda växa tillsammans.
Until harvest.
Tills skörden är inne.
And when the disciples asked our Lord to explain this parable.
Och när lärjungarna bad vår Herre att han skulle förklara det här. Den här liknelsen.
He explained it like this.
Så förklarar han det så här.
The field is the world. The world.
Fältet är världen.
The seed are the true sons of the kingdom.
Och säden är konungadömets sanna söner.
Who have responded to the preaching of the Lord's gospel.
Som har haft ett gott gensvar på evangeliet när det predikades.
Have been born again and are genuine believers.
Har fötts på nytt och är sanna troende.
The tares
ogräset
are children
är
of the devil.
Djävulens barn.
Pretending to be religious.
De låtsas att de är religiösa.
But not children of God.
Men de är inte Guds barn.
What is God going to do about that?
Vad ska Gud göra med detta då?
Repeatedly intervene in judgment and root up the false.
Ska han låta domen falla både nu och då om och om igen och utrota det här ogräset?
No, he's going to let both grow together until the harvest.
Tänker låta båda växa tillsammans tills skördetiden är inne.
And the harvest is the end of the age.
Skörden den kommer att ske vid slutet av tidsåldern.
When the angels will come forth and gather the tares into
bundles. Kommer för att dra upp ogräset och samla ihop det i buntar.
And consign them to God's judgment.
Och överlåta det till Guds dom.
The genuine shall be gathered together into God's garners.
Men det äkta vetet kommer att samlas i Guds lador.
So we see the relevance.
Så vi ser hur relevant det är.
This until period.
Det här till dess perioden.
What we nowadays call the period between the first coming of Christ and the second coming.
Som vi nu för tiden kallar perioden mellan Kristi första och andra tillkommelse.
At his first coming he did not come to judge the world.
När han kom för första gången så kom han inte för att döma världen.
But that the world through him might be saved.
Utan för att världen genom honom skulle bli frälst.
But he is coming again.
Men han kommer tillbaka.
To execute the judgments of God.
Utföra Guds dom.
I wish I had known that verse.
Jag önskar att jag hade känt till den här versen på den tiden.
I would have said to John.
För då hade du kunnat säga till John.
My boy.
Min pojke.
You haven't read your Old Testament as accurately as you should have done.
Du har inte läst ditt gamla testamentet så noggrant som du borde ha gjort.
Look at the program here.
Titta på Guds program, Guds tidsplan här.
How it says, sit at my right hand until.
Hur det står, sitt på min högra sida till dess.
Well, I didn't know it.
Jag kände inte till den här versen.
Not altogether my fault.
Det var inte helt och hållet mitt fel.
Though how I had arrived in the university as a Christian and didn't know it, I'm not sure.
Men hur jag hade kommit ända till universitetet som kristen och inte kände till den här versen, det vet jag inte.
We can't fight without our weapons, can we?
Vi kan inte slåss utan våra vapen, eller hur?
And now as an old crotchety old man.
Och nu som en gammal crotchety skröplig old gammal man. Crotchety, what is crotchety? What is crotchety?
Crotchety, always complaining, criticizing.
Som en gnällig gammal gubbe.
Like old men do.
Så där som gamlingar brukar vara, ni vet.
Nonetheless, I prayed with my younger brethren and sisters.
Så bönfaller jag ändå mina yngre bröder och systrar.
Get to know your Bible.
Se till att ni lär känna er bibel.
Listen to God speak.
Lyssna till vad Gud säger.
Really believe that Christ has the answers.
Tro verkligen på detta att Kristus har svaren.
Study his word.
Studera hans ord.
In my career in the universities.
Under min karriär på universitetet.
I have seen too many young believers.
Och jag har sett allt för många unga troende.
Full of Christian emotion, you might say.
Full med kristen känsla skulle man kanske kunna säga.
Coming up to university.
Som har kommit ända till universitetet.
And within 3 years lose their faith completely.
Och under 3 års tid tappa tron helt och hållet.
Partly because.
Delvis på grund av.
They didn't know God's word as grown up adult people.
Att de inte har känt till, inte verkligen haft kunskap om vad Gud säger som vuxna.
And were unable to meet the attacks that you will get intellectually in the university.
Och därför inte har kunnat möta de här intellektuella attackerna som man utsätts för på universitetet.
And now I must give way to temptation I can't resist.
Ja, nu står jag inför ytterligare en frestelse som jag inte kan motstå.
And that's this business of Psalm 110 verse 1.
Och nu, det är fortfarande det här som vi hittar i Psalm 110 vers 1.
A favorite verse of all the Christians.
En favoritvers för alla kristna.
Because it goes back to Christ.
Därför att den pekar på Kristus.
And he used it to establish the deity of the Messiah.
Och han använde det för att verkligen etablera och grundfästa Kristi gudom.
So within a day or two of the cross.
Så ett par dagar innan korsfästelsen.
When the Pharisees and the Sadducees had been assaulting him with question after question.
När sadduceerna och fariseerna hade förolämpat honom och plågat honom med fråga efter fråga.
And he had defeated them every time.
Och han varenda gång hade vunnit över dem.
When they could think of no more questions to ask.
Och när de inte hade några fler frågor att ställa.
He said, I'll ask you a question.
Och han sa, nu skulle jag vilja ställa en fråga till er.
What do you think about the Messiah, said he.
Vad tror ni om Messias, sa han.
And at that point he wasn't saying, what do you think about me.
Och just då så sa han inte, vad tror ni om mig?
But what do you think about the Messiah, the one foretold in the Old Testament?
Tror ni om Messias som det har förutsagts om i Gamla testamentet?
Whose son is he?
Vems son är han?
And they said, oh, he's the son of David.
Och då sa de, ja men det vet ju han är ju Davids son.
And of course they were correct as far as that went.
Och naturligtvis det hade de rätt i.
Well, if he is merely David's son, said the Lord.
Men då sa vår Herre, om han bara är Davids son.
How is it that David himself?
Hur kommer det sig då att David själv?
Speaking in the spirit.
Talar i Guds ande.
calls the Messiah
och kallar Messias
my Lord
för min herre.
Which he does of course in Psalm 110 verse 1.
Och det gör han naturligtvis i Psalm 110 vers 1.
David is the writer.
Det är ju David som skriver.
And David said.
Och David sa.
The Lord Jehovah.
Herren Jehova.
Said to my Lord, David's Lord.
Sa det till min herre, Davids herre.
Wait a minute. David was king.
David var ju kung.
Who then was David's Lord?
Vem var då Davids herre?
Let's get it straight.
Nu måste
Jehovah.
Får det här rätt. Jehova.
Was saying to David's Lord.
Sa till Davids herre.
If Messiah therefore was merely David's son.
Om Messias då bara var Davids son.
Why on earth did David call him my Lord?
Varför hela friden kallade David honom då för min herre?
Now gentlemen, I don't know how you behave in Sweden.
Ja, mina damer och herrar, jag vet inte riktigt hur ni här i Sverige bär er åt.
You have a reputation around the world for being very liberally minded.
Ni har rykte runt om i världen om att ni är verkligt frisinnade.
And experts in bringing up children.
Och att ni är experter på barnuppfostran.
Are you sirs in the habit of calling your sons my lord?
Brukar ni kalla era barn för min herre?
You know you're going on holiday to the south of France.
Ni åker på semester till Sydfrankrike till exempel.
And you say to your 18-year-old son.
Och du säger till din 18-årige son.
Whom you're leaving behind.
Som du lämnar hemma.
My lord.
Min herre.
Would you mind mowing the grass while we're away?
Har du något emot, att klippa gräset medan vi är borta?
I don't think that even Swedes would say that.
Jag tror inte ens att svenskar skulle säga så.
And David was a king.
Och David var kung.
He calls Messiah my lord.
Och han kallar Messias min herre.
Yes.
Ja.
Messiah was to be more than human.
Ja, Messias var mer än bara människa.
Truly human.
Sann människa.
Truly God.
Sann Gud.
The verses used in the New Testament to point to the deity of the Christ.
Den här versen används i Nya testamentet för att stryka under Kristi gudom.
And then of course the verse points to our Lord's incarnation.
Och sen så pekar också den här versen ut detta att Kristus skulle ta kropp och bli människa och leva på jorden.
His resurrection.
Att han skulle uppstå från de döda.
And his ascension to heaven.
Och att han skulle fara tillbaka till himlen.
So how on earth does that verse show all that?
Och då säger vi hur hela friden kan den versen berätta om allt detta.
Well, what the Lord says to David's Lord is this.
Men vad Herren säger till Davids herre är följande.
Sit thou at my right hand.
Sätt dig på min högra sida.
Which must imply that there was a time.
Så måste innebära att det har funnits en tid.
When the Son of God was not sitting.
När Guds son inte satt.
At the right hand of God.
På Guds högra sida.
I come as a guest to your house, maybe.
Kanske jag kommer som gäst till ditt hus.
And you summon up all grace and show me into your sitting room.
Och du samlar dig verkligen och försöker vara så gästvänlig som möjligt och säger kom in och sitt här i mitt vardagsrum.
While you go out and prepare a cup of tea.
Och under tiden så går du ut och till och gör en kopp te åt mig.
So I sit down.
Så jag sätter mig ner.
And when you return.
Och när du kommer tillbaka.
You say please sit down.
Så säger du men sätt dig ner. Varsågod och sitt.
So that's odd.
Och jag säger, vad konstigt.
I'm doing that right now.
Jag sitter ju redan.
Wouldn't make sense, would it, for you to say sit down if I were already
sitting. Det verkar inte vettigt att du skulle säga till mig att jag ska sätta mig när jag redan sitter.
The very fact that the Lord says to the Christ, David's Lord, sit at my right hand.
Att Herren säger till Davids herre, sätt dig på min högra sida.
implies a time when he wasn't seated.
Innebär att det måste ha funnits en tid när han inte satt på Guds högra sida.
And as Christians,
och som kristna,
I know what you believe about it.
Så vet jag vad ni tror när det gäller detta.
He was in the form of God.
Han var i Guds skepnad.
And thought it not a sin to be grasped at, to be on equality with God.
Men ödmjukade sig och antog en tjänarskepnad och förhävde sig inte över detta att han faktiskt var Gud.
But emptied himself out.
Utan han gav sig själv helt och hållet.
And took on him the form of a slave.
Och tog på sig slavens skepnad.
He who was God.
Han som var Gud.
And all served him.
Och alla har tjänat honom.
Left those shining realms.
Lämnade dessa himmelska lysande höjder.
And not merely became human.
Och blev inte bara människa.
But became a servant.
Utan blev allas tjänare.
And being fashioned as a man.
I människoskepnad.
He humbled himself.
Han ödmjukade sig.
And became obedient unto death.
Och blev lydig in till döden.
Even the death of the cross.
In till döden på korset.
Wherefore God has highly exalted him.
Och därför har Gud upphöjt honom högt.
Sit on my right hand.
Sitt på min högra sida.
Glorious ascension of our blessed Lord.
Den underbara himmelsfärden är vår välsignade Herre fort tillbaka.
The epistle to the Hebrews repeats it as its favorite chorus.
Och Hebreerbrevet upprepar detta som sin favoritkör.
Now sat down at the right hand of the majesty in the heavens.
Har han satt sig på högra sidan om majesteten i himlen.
Interesting verse this, isn't it?
Visst är detta en intressant vers, eller hur?
But look at that verb, sit.
Titta på det här verbet, sit.
You will at once remember the New Testament scriptures that expound its significance.
Och ni kommer att komma ihåg de här nya testamentliga ställena som lägger ut betydelsen av detta.
It used to be said in my boyhood.
När jag var liten pojke så brukar man säga.
That a woman's work is never done.
Att en kvinnas arbete aldrig tar slut.
Some wits inquired why didn't she do it?
Och då brukade en del fråga, men varför har hon inte gjort sitt arbete då?
But it was pointed out.
Men då brukade man påpeka.
That a household being what it is.
Att eftersom hushållet ser ut som det gör och är som det är.
Mamma can never feel that every work has been done as it should.
Så känner aldrig mamma att allting är färdigt.
So when she sits down.
Och när hon sätter sig ner.
She sees there's some dust on the top of the TV.
Så ser hon att det finns lite damm ovanpå TV:n.
And up she gets again to get it.
Och så reser hon på sig och så dammar hon av TV:n.
The difference between Christ and the Jewish priests.
Skillnaden mellan Kristus och de judiska prästerna.
Oh, listen to Hebrews 10 expounded.
Lyssna till hur Hebreerbrevet 10 lägger ut det här.
Every priest in the Jewish system.
Varje präst i det judiska systemet.
He stands daily.
Han står dagligen.
Offering oftentimes.
Och offrar ofta. Offrar, just det.
The same sacrifice.
Samma offer gång på gång.
That can never take away sin.
Som aldrig kan ta bort synderna.
All the blessed contrast between them and our Lord.
Vilken välsignad skillnad mellan dem och vår Herre.
This man.
Denna mannen.
When he had offered one sacrifice for sin forever.
När han vid ett enda tillfälle hade offrat ett enda offer för synden.
Sat down on the right
hand. Satte han sig ner på Guds högra sida.
Shout another hallelujah, we've got the breath left.
Om ni har någon anda kvar så ropa halleluja en gång till.
A finished work.
Ett fullbordat arbete, ett fullbordat verk.
On the basis of which we have forgiveness of sin.
Och på grund av detta verk så har vi förlåtelsen för våra synder.
And entry into the very holiest of all.
Och vi får nu gå in i det allra heligaste.
No wonder the New Testament keeps quoting the verse.
Det är inte konstigt att Nya Testamentet citerar den här versen gång på gång.
And then of course there is this Christian interval.
Och så har vi naturligtvis den här kristna tidsperioden emellan.
The until.
Till dess.
Until God puts his enemies under his feet.
Till dess att Gud har lagt sina fiender vid sina fötter.
And when does he do that?
Och när kommer han att göra det?
When Christ comes again at his second coming.
När Kristus kommer tillbaka vid sin andra tillkommelse.
Oh, it is a basic belief of Christianity, isn't it?
Visst är detta en utav kristendomens mest grundläggande trossatser.
And we celebrate it every time we keep the Lord's Supper.
Och vi firar detta varje gång som vi har Herrens heliga måltid.
For as we take the bread and we take the wine.
För när vi tar brödet och vinet.
We keep up the memorial.
Så håller vi detta levande i vårt minne.
We show forth his death.
Vi visar på hans död.
Until he come.
Till dess att han kommer.
And the revelation ends with the promise of the Lord Jesus repeated.
Och uppenbarelseboken slutar med att Herren Jesus upprepar.
Surely I come quickly.
Se, jag kommer snart.
And the church replies.
Och församlingen svarar.
Even so, come, Lord Jesus.
Amen, kom Herre Jesus.
For he comes to put down his enemies.
För han kommer för att lägga sina fiender.
So says Scripture, having offered one sacrifice for sins forever.
Bibeln säger att han har offrat ett offer för våra synder en gång för alla.
He has sat down at the right hand of the throne of God.
Och har satt sig på Guds högra sida vid Guds tron.
From henceforth expecting until.
Nu förväntar vi oss till dess att.
Until his enemies are made the footstool.
Till dess att han har lagt sina fiender som en fotapall vid sina fötter, under sina fötter.
Psalm 110 vers 1 therefore.
Psalm 110 vers 1 är därför denna vers som vi ska komma ihåg.
It indicates most of the Christian doctrines.
Den har i sig de flesta utav de viktiga kristna lärosatserna.
But there is a notable one that it doesn't.
Men det finns en viktig lärosats som den inte har.
But the verse 4 of the psalm makes up for it.
Men den hittar vi istället i vers 4 i samma psalm.
Where it is said of the Messiah.
Där det sägs om Messias.
Thou art a priest forever after the order of Melchizedek.
Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek.
And as we sit here.
Och när vi nu sitter här.
That high priest.
Så är det så att denna höga präst, överste präst,
is interceding for you and me.
Han ber nu för dig och mig.
At the right hand of God.
På Guds högra sida.
And because he ever lives to make intercession for us.
Och därför att han lever för alltid för att bedja för oss.
He is able to save to the uttermost. Those who come
så kan han fullständigt frälsa de som genom honom kommer till Gud.
So that's the end of my temptation and I've got over it.
Det var slutet på min frestelse och nu har jag kommit över den.
In our next session we shall have to come back to the major topic on hand.
Och i nästa studion så måste vi se till att vi kommer tillbaka till huvudtemat, huvudämnet.
Which is the problem of evil.
Som är ondskans problem.